Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna!
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson och jag sitter här med två stycken gamla bögar som jag känner väl och en gamla som jag också känner väl men som inte brukar vara med i det här sammanhanget. Jag säger välkommen till Mikael Amby.
Tack Robin.
Och Camilo Martinez.
Hej Robin.
Och med oss idag har vi en gäst som heter Rasmus Nyström.
Hej!
Välkommen!
Hej. Jättekul att vara här.
Välkommen.
Tack så mycket.
Alltså, vi har ju bjudit in dig för att vi är så enormt nyfikna på din arbetsplats. Och, alltså, just, ska vi försöka beskriva Rasmus arbetsplats utan att säga vad det är för någonting?
Ja, ett ord var.
Ett ord var. Alltså,
dramatik, säger jag.
Dramatik, ja. Mm. Vad säger du?
Jag säger...
Ska snabbt.
Ståt. Pampigt.
Kungar och drottningar, säger jag.
Kostymer.
Ja.
Nu sa du ju två, Camilo.
Okay, ja, men verkligen. Du bara fick feeling. Var jobbar du, Rasmus?
Jag jobbar ju på Dramaten.
Det är inte hela namnet.
Kungliga Dramatiska teatern. Men det säger bara människor som jobbar där som är över en viss ålder.
Ja, just det. Men för hur gammal är du?
Jag är bara 30.
Ja. Mm. Oh, mm. Den unga generationen har kommit in på Dramaten.
Herregud.
Men vi är så peppat att du är här och du gör ju en fantastisk bögig och queer pjäs där just nu, men vi kommer ju grotta in jättemycket i hur det är att jobba på Dramaten, att vara bög på Dramaten och vad som sker bakom kulisserna, så häng med på det. Men jag har faktiskt jag har ju börjat nytt jobb och då har det man så försöker man hitta roliga sätt att liksom, nu ska vi starta det här mötet. Och då har jag ju hittat en liten...
Alltså är det lite icebreaker typ? Eller?
Ja, men så här typ, jag har morgonmöten, redaktionsmöten varje morgon. Och då jag bara, jag orkar inte komma på frågor. Vi har bara incheckning, snabba grejer för man ska få igång. Sänka trösklar för att prata med varandra och liksom få igång energi.
En icebreaker.
Ja, men lite så.
Och bara, hur mår vi då?
Ja, men alltså, hur mår vi? Hur är läget? Och så kommer alla säga så, men jag är trött. Alltså så, man bara orkar inte
höra. Jag fattar inte, jag sover så jävla dåligt.
Ja, men gud, jag är så trött på digitalt nu. Alltså, eller vad det nu kan tänkas vara. Jag orkar inte höra det mer. Så då har jag har hittat en mötescheckin.se. Tips till alla er som håller möten där ute.
Gud, vad roligt.
Ja, det är en slumpgenerator för incheckningsfrågor.
Gud, det ska jag börja med mig själv varje morgon.
Och nu ska vi då välja här. Antingen vi tar alla frågor, eller så tar vi bara professionella frågor, bara personliga frågor, eller bara udda frågor. Jag kanske en av varje. Ska vi ta en av varje?
En av varje.
Ja. Mm. Ja, så ska ni få checka in här då. Ja. Då tar vi bara professionella frågor till dig.
Mm-hmm. Eller, tackar, absolut.
Vilket har varit ditt roligaste jobb eller uppdrag, Camilo?
Jag skulle säga att det är mitt nuvarande uppdrag och jobb faktiskt.
Uh-huh.
Svarar jag som vilket
professionellt.
Ja, verkligen.
Så professionellt.
Kan du?
Nej, men okej.
Mer diktion.
Nej, men jag visste att det skulle vara lite så här stelt här. Men så här, alltså med de här frågorna. Mitt nuvarande uppdrag är ju det roligaste. Jag har ju jobbar ju på ett eget företag nu, så det går ju inte att jämföra med någonting annat.
Yeah.
Så jag får säga Studio Rå, arkitekter som vi heter.
Vad är det? Varför gillar du, varför tog du det namnet då? Din hora?
Det var faktiskt inte jag som valde det. Nej, det var mina två kollegor som startade bolaget. En av dem, Emily Dafgård, har ju varit här på podden.
Just det. Våran
norra Europas största faghag, precis.
Så nu var det jobbet. Vi går vidare till udda frågor med Rasmus Nyström. Då ska jag slumpa fram den här då. Ska vi se om det är en udda fråga. Vad är det konstigaste du någonsin ätit?
Alltså lammskalle har jag ätit. Jag är från Gotland.
Så den här som ligger inplastat i...
Nej, men alltså det, man tillagar ju det på något sätt. Nu kommer min gotländska på en gång. Man tillagar det på något sätt, så har man en fest en gång om året. Men det är väl typ det konstigaste, tror jag.
Ja. Skalle menar du hjärnan också, eller vadå? Hela...
Nej, men alltså man äter väl hjärnan. Ja, det gör man ju, eller? Mm. Jag tror det, för att det är ju skallen.
Mm. Så att, för den går ju inte att äta. Vadå? Du försöker ta inte tänderna och gnaga med snack?
Nej, de plockar ju av bitar från den. Alltså nu blir jag osäker på om man äter hjärnan eller om man faktiskt bara äter köttet som är på. Men det är nog det konstigaste. För att
det låter väldigt konstigt.
Vad är det gott då?
Ja. Alltså det smakar lite så svamp, alltså det smakar lite svampigt.
Ja, men vi säger det ganska, det är en gotländsk delikatess.
Ja, det är en gotländsk delikatess. Man har liksom fest en gång om året.
Precis som du, en gotländsk delikatess. Verkligen, nu har vi gotländska på delikatesser. Kul, vi går vidare till norrländsk. Är du en norrlänning? Ja. Du kommer ju då få en personlig fråga. Du bara, men grattis. Vi får se här vad det
långa
blir.
Långa utläggningen.
Ja, slumpa en fråga. Vilken är den bästa smaken på glass?
Nej.
Gud vad personligt.
Ja, men nu är det den du fick.
Gud, vilken. Jag var faktiskt på middag hos mina grannar igår och de hade ju köpt hon gjorde någon fantastisk här efterrätts som en pizza med äppel och kola sås med så här frasbotten och så hade hon ju köpt glass på snö till.
Ah,
alltså någon så här 2 liters vad kostar den? 300 spänn säkert, svindyr. Men den vaniljglassen är ju helt stört god.
Så vanilj, du är vaniljkille.
Nej, men jag gillar inte vanilj såklart. Egentligen, men har man någonting som är vanilla?
Ja, hela pryd.
Ja. Nej, jag skojar. Rocky Road är den godaste. Road.
Jag gillar att kasta mig ut.
Ja. Minns man försöker få sex appeal med sin glassmak. Nej, men jag gillar liksom någon farlig smak som
hårda crunchy bitar.
Ja, olja smak. Okej, då tar jag då alla frågor. Då får vi se vad den blir. Nu ska vi se. Vad skulle du jobba med om du inte gör det du gör nu? Jag fick exakt den här frågan i morse när jag använde den här.
Oj, då har du ett bra svar.
Ja, men det är så fruktansvärt pretto så jag tycker det är så. Jag skulle vara författare. Men jag skulle, eller så här. Jag tror inte att det är det jag skulle jobba med. Men om jag fick drömma så är det det jag skulle göra. Men jag skulle inte lyckas jobba.
Du skulle skriva.
Jag skulle skriva.
Mm. Ja, fint. Men gör det.
Men jag gör det nu. Jag måste gå.
Hej då. Jag har deadline.
Vi tar en jingle. Nu har vi ju värmt upp lite.
Och klätt av oss.
Ja, alltså du har ju du bara emellan liksom bara drack du lite vin och tog av dig.
Ja, men jag vet.
Skjortan och...
Men jag är så van nu att slänga av mig kläderna i den pjäsen jag repeterar nu. Alltså alla andra är påklädda. Jag slänger av mig kläderna hela tiden.
Mm.
Och det är så här, vi repar övergångar. Jag ska bara ta med mina byxor och min tröja. Till.
Oj. Alltså är det för att du vill eller för att du är med i pjäsen?
Nej, men för att det är så här, nu blev du våldtagen så nu ska du klippa på dig. Men, eller nu ska du sälja din kropp så du tar av dig tröjan. Alltså så att det är lite, nu är bara släng. Men så att jag är så van nu så att det är som att jag, och så går man på kostymprov, då klär man av sig. Och så, ja, precis. Närmare. Det är gestikulerat. Ja,
men blir det som så? Alltså, som nu, för ni är ju mitt i rep nu, eller hur?
Mm.
Alltså, känner du att det kryper in i, i verkliga livet? Typ, alltså, som du nu. Blir du, om jag då hittar på, blir du liksom varmare nu för att du är van att ha av dig kläderna? Alltså, märker du så att du, ditt personliga jag...
Ja, jag tror det.
Ja.
Jag tror att jag liksom, jag vill typ inte sova med täcke och sånt heller. Alltså, så här, jag vill ha öppet fönster och sådär.
Vi kommer se dig gå naken.
Ja, men typ. Alltså, det är verkligen, det är på väg
dit. Du är så fri och
härlig. Jag är så fri, jag bara älskar vara naken. Nej, men jag tror att det är så. Och att det är också liksom... Ja, men jag tror att jag sättas med nu för att jag har vant mig. Det är så kallt där vi spelar eller repar också så det är liksom
på Dramat.
På Dramaten. Ja, det är inte isolerat på Dramaten, det kan jag säga. Men det är guld vid entrén, bladguld och
Ja, men det är ju det som är viktigt. Alltså, man ska vara helt ärlig. Nej, men det här är ju så roligt för att jag tror just Dramaten är ju det är en av våra nationalscener och det kanske är det är ju den mest ikoniska scenkonstinstitutionen i Sverige. Alltså det är ju den folk har mest relation till. och som är liksom också som sådär, någon form av guldig, pampig liksom
marmorpalats.
Ja, palats mitt i liksom Stockholms innerstad, så att turister går förbi där, man åker förbi där, man ska ta sig mellan olika stadsdelar. Så den är liksom en sån även om man inte gillar scenkonst så har man liksom en relation till det där huset. Och sen så blir ju kultursidorna aldrig sinande intresse ifrån att prata om Dramaten, att man ska liksom få se filmer. Det är ju väldigt liksom ett ikoniskt och lite hemligt och mystiskt. Och sen ska man inte då alla självbiografier från olika folk. Mina ord,
Från min loge på den första
gången. Ja, så att jag tänker att vi alla har en bild av Dramaten, och du måste ha haft det innan också. Men kan inte du berätta vad var din bild innan du började jobba på Dramaten? Hur såg du på din arbetsplats som då var Dramaten?
Ja, men alltså precis som du beskriver, tror jag. Alltså jag hade inte varit där så mycket innan jag liksom, jag är från Gotland, och så jag tror inte jag var på Dramaten förrän typ så här 2012-ish, när jag liksom precis skulle börja scenskolan. Det var nog första gången jag var där. Så jag var också,
när du var 22?
Ja, nej, jag var 21.
21,
ja. Ja, nej, 20. Ja, jag skulle fylla 21. Jag förlorade sent. Men, nej, men så att jag, eller, ja, precis. Så jag hade nog den bilden av att det var så liksom det här anrika, det är massa stjärnor där, man har hört massa liksom. Alltså jag var nog verkligen så rädd för det huset. Alltså man hade respekt för det. Och var så, det är liksom, alltså att det, vilka är värdiga att gå in där, vilka får jobba där, alltså sådär. Så det var nog verkligen så min bild, och så späste ju på av att folk som kanske inte har varit där eller inte har liksom, alltså det finns ju liksom en sån, som du säger, en sån mytbildning om Dramaten.
Men som får jobba där till exempel, så hur tyckte du att en sån som jobbade på Dramaten var? Vad var det?
Ja, men det är en väldigt så, jag tänker en skådespelare primärt, för det är det man tänker, det är de man ser, även om det finns ju tusen andra yrkesgrupper som borde lyftas mer, men
inte här.
Nej, precis. Nej, men det man ser utåt är ju skådespelarna mest, så det var verkligen så där en tung skådespelare som med mycket erfarenhet och mycket så, ja, men typ, nu sitter jag här i tonade glasögon, men det var verkligen så, bara går med så här, kom in med tonade snygga glasögon, jag precis dem, ja. Men det är som att jag växt in i den bilden jag nu. Nej, men alltså, så det var nog så jag tänkte, att det var så att väldigt inte så högt i tak kanske, alltså inte så mycket, alltså väldigt svåra människor, tror jag att det tänkte.
Alltså elitistiskt lite.
Ja, det tror jag. Alltså så, har du läst din Kafka?
Ja, just det.
Alltså lite så.
Men lite skamlöst elitistiskt också. Alltså, för ibland kan det vara, det finns ju någonting i så här, en självmedvetenhet i kulturvärlden som är att man ändå, man kanske vill vara en kulturelitist, men man vill låtsas att man inte är det. Alltså så här, det spelar ingen roll, men egentligen är man det. Där är det ju skam, känns ju som att, eller är, upplevelsen är ju att det är en skamlöshet kring elitism. Mm. Jag tillhör den här.
Ja.
Det här.
Och man har läst alla filosofer, och man har läst alla pjäser, och man har läst alla liksom. Man kan, alltså, och så är det ju också. Alltså så här, det reciteras ju friskt. Och jag tänker på den här dikten. Nu kommer en dikt till mig.
Har du någon dikt att bjuda på?
Nej, jag har inga. För jag är ju helt obildad. Men jag har ju bara en scen.
Du har varit där i 5 år, eller hur? Ja.
Vad är din bild, Micke, av Dramaten?
Nej, men alltså, jag känner så här, jag blir så nyfiken. Känner man inte när man är inne på Dramaten, alltså allt som sitter i de där väggarna? Det måste ju ha hänt så. Eller,
tuggummi,
det förstår vi ju bara liksom på senaste tiden, att det har hänt ett och annat på Dramaten. Men tänk under alla år vad som har hänt. Liksom, känner man det liksom när man är där? Och känner man sig, känner du dig en av dem? Eller ser du dig själv utanför? Förstår du vad jag menar?
Men jag tror att jag har sett mig själv som utanför ganska länge. Alltså för att man också kommer in som en av de yngre. Liksom. Mm. Jag var ändå typ 25 när jag började där. Ja, det går ihop. Det var jag. Och då var det ändå som att man liksom... Och då var det inte heller som... Alltså det var inte så många... Då var jag en av de yngsta, alltså skådespelarna där. Och det är jag ju inte längre.
Och hur då, känns det då?
jag hatar dem alla. Nej, men det känns fantastiskt. Nej, men då tänkte jag nog verkligen så att... att jag inte kände... Att jag bara kände mig som att jag var ju där på besök. Och man kommer ju också dit. Jag började liksom med sådär... Var med i Indies in America som var liksom en huvudroll. Det var fantastiskt. Och man var ju bara där på så här 6 månader liksom.
Ja, för du frilansar.
Ja, jag frilansar ju, det gör jag fortfarande. Sen är det ju liksom, sen lär man ju känna, det är också någonting med att alla man, som jag när jag liksom har suttit hemma och tittat på TV och sådär, man har sett skådespelare som bara, men hon var med i det här och eller så här, man ser upp till massa skådespelare, så träffar man dem i någon typ av arbete eller på något möte och liksom så här, då demaskeras ju den bilden step by step. Ah, alltså så här, alla är människor, alla har ångest, alla har liksom så här, så att någonstans har det väl liksom men det tog ett tag, alltså jag håller fortfarande på med det, tror jag. Sen så kommer man väl, jag väl till slut, så måste man ju typ också bara äga att så här, nu är jag här i alla fall för nu, och nu gör jag det här. Och om den här personen kan göra det så kan jag också göra det. Mm. Eller jag måste göra det.
Du har ju också fått rollen av en anledning, ja, för att du är bra. Liksom.
Ja, det är inte, nej, men det hoppas man ju. Sen glömmer man ju bort det. Alltså det går ju från dag till dag. Och så är det ju. Oh, gud vad jag sitter. Men,
nej,
men man glömmer. Alltså, på något sätt är det som att det är, jag har tänkt på det nu. För nu har jag jobbat väldigt, väldigt mycket. Och så spelar man en pjäs som man liksom... vi jobbar ju så här repertoarteater. Så då repar man någonting på dagen. Och så går man och spelar någonting på kvällen. Och då har jag verkligen tänkt så att jag bara... varje dag jag behöver tänka sig bara, det här var ju det du drömde om när du var liten. Men så är jag på väg till jobbet och bara, nu börjar jag föreställningen om en timme. Jag hade sen masktid i Macbeth. Jag bara, nu börjar den om en timme. Jag är så trött, varför ska jag göra det här? Jag orkar inte. Och så bara, men det är massa människor som ska se den här föreställningen och jag drömde om det här. Men de måste typ påminna sig om det hela tiden.
Och då för kommer att, rutinen in,
ja,
såna gånger.
Och att det blir en arbetsplats. Ja. Och att det blir så liksom... Mm.
Men skönt med det också, för det är också att orka vara... Alltså förlåt, men orka vara full av adrenalin hela tiden. Alltså
det är ju aldrig, exakt. Det är ju inte ens Kristina Schollin.
Nej.
Eller?
Nej. Nej, men hon är bara, hon är full av
full av sig själv.
Nej, men alltså Kristina Schollin är faktiskt helt fantastisk. Och hon är liksom...
För vi ska säga till alla som lyssnar att du har spelat mot henne nu i Macbeth.
Ja, jag spelade faktiskt henne så. Ah. Jag spelade kronprins. Wow. Och blev mördad. Men det
nej, nu vet alla.
Nu vet alla, men den spoiler.
Ja,
nej, men jag har spelat med Kristina och mot henne, alltså framförallt typ tittat på henne som fan. Mm. Alltså för att hon är ju en skådespelare av Guds nåde. Alltså
för vem är som regisserade? Det var väl
Jens Olin.
Ja, men för att det var väl någonting, just när hon fick den rollen så var det jättemycket i medierna som att hon var sånt oväntat val. Alltså hon har ju sett av den breda allmänheten som Pernilla Wahlgrens mamma och Benjamin och
på
Biancas
senaste år i alla fall.
Mormor, galna mormor. Så. Och liksom vart allt ifrån hennes förlåt, med fitta har visat på stora scen på Göta Lejon i Pernillas show. Alltså så här, så har ju liksom blivit också hon
är ju folkkär.
Hon är folkkär, men också folkkär. Jag tänker många har inte sett henne för en skådespelare i prestationer de senaste 20 åren.
Man ser henne inte som en professionell person. Man ser henne som en rolig...
Så att liksom man har glömt att hon var den här fantastiska skådespelaren.
Ja.
Och så fick hon den här möjligheten. Mm. Och jag har inte sett den här, men alltså hur gick
vad
det?
Kul.
Men alltså, det var så otroligt. Alltså, det gick ju, hon hade ju dels en entré som var... Hon kom ner från taket i liksom en krinolin.
Den där sjuka klänningen.
Ja, som har visat väldigt mycket. Ja. Mm. Och bara det var ju helt magiskt. Och sen var det ju liksom... Hon gjorde ju...
Fick ingen entréapplåd när Wahlgrens värld var där att titta. Såg
nej, jag. Men hon fick en sort... Jag satte igång en egen applåd till henne på sista föreställningen.
Ja,
för då...
Men berätta nu, hur gick det för henne?
Det gick helt otroligt. Ja. Alltså, vi började repa under pandemin. Och det var, alltså, hon har inte varit på teatern på 25 år. Alltså, det var också en sån grej. Och senast hon spelade var ju på Dramaten för 25 år sedan. Och hon
helt har, otroligt.
Ja, så det är 25 år sedan. Och innan det var det typ 25 år sedan innan det som hon var. Nej. Så hon har liksom haft såna... Det har vi ju pratat mycket om. Kristina har visat massa, jag har sett massa bilder som var helt fantastiska. För hon började ju redan när hon gick på elevskolan när hon var typ 18-19 så fick hon ju liksom en huvudroll på stora scen som elev. Och så blev hon liksom, jobbade hon hur mycket som helst med alla, så här Bergman, Alf Sjöberg och gudnamn. Nej, men hon har jobbat med alla. Det gick så bra för henne.
Så det var liksom en ny grej för henne också. Så som ni i ensemble fick vara med om.
Ja.
Alltså hennes liksom nytändning på...
Ja. Och de hade skrivit en monolog till henne som var sådär, hon kommer in och irrar typ. Alltså som är såhär, hon kommer in och i nattsärk och är såhär, har jag tagit det här pillret? Jag ska bara ta det. Det är för att det är något jux jag fått för att lindra. Typ ja. Såhär, man måste ju kunna leva lite. Och sen så typ fem gånger under den scenen så upprepar hon såhär, nej men tog jag den här? Ja. Har jag tagit den? Ja. Alltså som är en sån mardröm när man läser den, att man bara, man kommer ju tappa bort sig direkt.
Ja, just det.
Och sen kommer man aldrig veta var man är någonstans.
Just det.
Som en helvetes loop. Men den satt, alltså den gjorde hon liksom... Det var helt otroligt att stå och titta på henne under föreställningen.
Men kan vi bara stanna i hur sjukt det är att göra någonting för chip? Alltså, förlåt, men jag dansade ju en gång i tiden. Det är som att jag...
Yeah. Om det var a chorus line.
Och jag var med i chorus line. Yeah. Det är som att jag nu... Alltså, hur gammal är jag? 42? Men alltså, förlåt, jag slutade för 13 år sedan kanske. Men då, och lägg till 10 år på det. Alltså, och sen så skulle jag liksom... Men nej.
Ska du upp? Hur var det med Mamma Mia, Robin?
Liksom så här, ja, men, för det är ju ett instrument och lite så här typ,
man bara, men, lite annorlunda med dans dock.
Ja, men såklart, men tungt, också, men kanske typ, alltså, det är ju också, det är ju tekniken att stå på scen. Alltså så här, bara, och
ja, men och scenskräck, alltså respekt för scenen i sig och sånt.
Ja, jag tycker det är väldigt imponerande, för hon framstår ju som lite så här flummig och lite knasig och som en person som absolut inte skulle kunna komma ihåg en massa saker. Men det här låter ju liksom helt annorlunda än vad den bilden man har utåt från Wahlgrens värld i alla fall.
Men inte det lite verkligen roligt också, som är så här typ, vem är det man tvingas, alltså, så, alltså, man kan ju vara som Kristina Skolin och skådespelerska också. Mm. Alltså så här, alltså hon har ju också så kul när man blir gammal, när man får lite mer I don't give a fuck. Alltså jag är vad jag är, som jag är. Så här. Och sen så är hon fantastisk i den här rollen.
Ja, men det var helt otroligt.
Kul att höra.
Ja, det var verkligen, det var en upplevelse.
Men så, sen, så du hade den här bilden av Dramaten, liksom den här ganska höga, liksom borgerliga, kungliga, elitistiska högborgen i Sverige. Och så ska du börja jobba där. Så, och du hade en bild. Hur blev den bilden? Vad justerades den när du började? Vad tänkte du när du började?
Nej, men jag tänkte nog sådär, gud, hur ska det här gå? Och det var också sådär att komma in och typ sådär, det är inte som att sådär, droskan är framkörd, utan då hade jag verkligen så en huvudroll som också var en så 6-7 timmars pjäs i två delar.
Var det Angels in America som var första? Mm.
Och det var liksom så här, verkligen, det var verkligen att hoppa från 10:an liksom på, också på Dramaten, så att komma in och säga, vem är den här killen som ska så här, spela huvudrollen? Typ. Eller en, det är ju väldigt flera stora roller. Men, och sen var det ju faktiskt också så att jag hade jobbat 2 veckor, vi hade börjat repa och sen så publicerades Tystnad och tagning. Mm. Så det var ju så här, då var jag 2 veckor in i så här, då hade jag precis börjat där. Och det var ju kanske det mest speciella, för då hände det ju, då var det ju verkligen, då stormade det ju, alltså i alla branscher, men jättemycket i så här skådespelarbranschen och på Dramaten.
Tystnad tagning var alltså skådespelarbranschen i Sveriges liksom reaktion på MeToo-vågen som svepte genom världen.
Mm. Precis. Och det blev ju verkligen så. Då var det ju så här, 2 veckor in så satt vi alla män, alltså alla manliga skådespelare på chefens kontor i en ring typ. Och då var det så här, ja, det var så jag typ träffade alla manliga skådespelare på Dramaten i ett och samma rum. Och det var så här,
oh,
så det var ju...
Kan du inte bara berätta lite vad som sa?
Nej, men alltså...
Vi bara skall.
Ja, nej, men det sades ju jättemycket. Men det var liksom... och det, alltså nu har det gått så lång tid. Men för mig var det... om jag får skryta lite. Nej, men alltså det var verkligen så också, det där med att komma in som ny. Och vara så här, men jag hör det här. Jag ser att typ alla säger så här, nej, men jag har inte sett det här. Och jag har inte förstått det här. Mm. Och så var det någon skådespelare som sa typ så här, frågade oss, vi var ju 3 nya då män som hade börjat repa Indies in America, som ju inte hade, så frågade så här, vad tänker ni? Och då hade jag liksom byggt upp så mycket adrenalin under det här samtalet, så då så sa jag typ så här, hej, jag heter Rasmus, ingen vet vem jag är, jag vill bara säga, jag hör det här och det här, att folk så här inte känner igen det här och liksom så, och men också så här, jag vill bara säga att det här är liksom, det finns så grova saker som liksom rena sexuella övergrepp, men det handlar ju också om att så förminska en kvinna inför sina kollegor, skämta om hennes menstruation, att objektifiera henne. Ja. Alltså det är liksom, det är liksom större än så, och att vi inte kan försvara oss, utan vi måste backa och typ lyssna och försöka förstå istället. Mm.
Vad sa de då?
Men det är mitt stoltaste ögonblick. Ja. Nej men inget. Alltså det var ju så här, det var ju så här medhåll, och det var liksom ryggdunk och liksom så.
Fan vad modigt.
Men det liksom var så, inte tänka typ, att bara säga. Mm. För då kände jag ju så här, men jag ser ju det, jag är en del av det här, även om jag är bög och yngre, så ser ju jag att jag lever i ett samhälle som hela tiden utsätter kvinnor för de här liksom härska teknikerna på olika sätt. Och det var väl typ så här. Så det var ju där, det var liksom min väg in. Ah. Och sen var det som att jag bara, oj, men nu har jag ändå satt, alltså jag har inte satt igång ett samtal, men jag hade ändå vågat typ säga, här är jag, hej, hej alla, typ så.
Just det.
I alla fall alla som
Just det, du börjar med det. Som den. Du börjar med det och sen ska du bygga relationer.
Ja, precis. Ja. Så jag tycker det är intressant, för jag menar, här låter det som att teatervärlden är full av straighta liksom, män, mäktiga män. Men min bild är ju att det också måste ha funnits även tidigare homosexuella män som har varit mäktiga, som har metoo-at unga skådespelare som har kommit ut och är unga och oerfarna, och att det egentligen har skett samma sak. Är inte det en bild som stämmer? Eller är det mest,
jo, absolut. Mm. Alltså absolut, men jag tror inte, det pratar jag jättemycket med så här kollegor, typ så här Per Öhagen som är min bästa kompis till exempel, också med skådis också. Nej, men just det där att det finns ju massa delar i MeToo och tystnadtagning som liksom aldrig, alltså vi har inte heller pratat om att det finns kvinnor som också har använt sin maktposition under väldigt många år. Och där det kommer så här yngre kvinnor som bara, jag gjorde mitt första jobb efter scenskolan. Då var det den här äldre kvinnliga kollegan som sa det här till mig. Eller som satt, alltså som ställde ut mig så här inför gruppen. Ja. Mm. Eller sa typ, du får bara ta det av honom för att han måste må bra när han går in på scen. Mm. Men de sakerna, och även då homosexuella. Alltså att det så här, finns också så här smygbögar som ju har jobbat så här, som har sett sina chanser och möjligheter på unga män i liksom vissa typer av rum. Och regissörer och manusförfattare som bara, vill du ha manus? Så här, du kan få komma hem till mig ikväll och hämta manus typ.
Men det var väl också, det var väl lite det som var så, det hade ju gått några år sedan jag stod på scen, och jag hade ju också, man visste ju vilka som var problematiska i branschen. Så alltså, det var egentligen bara, det ju en, alltså inte så alla, men det var ju att alla förhöll sig till en struktur som man trodde var fast. Mm. Så här är det. Alltså så att man inte heller, för man som ensam person är man ju inte så mäktig. Så det var ju det som var så ballt med MeToo och tystnadstagning. Det var ju just den här flodvågen, och tillsammans så blev man inte utsatt. Så det var väl första gången som man kunde ha den där konversationen. Och för första gången att du kände dig liksom så hade kraften och makten ändå i det rummet att kunna säga någonting. Det berodde ju på, dels tror jag att du var ung och kanske hade andra värderingar, men också att det fanns någonting som stod bakom dig. Du talade ju inte bara för i egen sak, du pratade ju för många andra. Mm. Och det var ju jävligt mäktigt. Alltså. Vilken grej att vara med om.
Ja, det var jättemäktigt. Och att också bara så, apropå det som så här, det sitter i väggarna, så är det ju, eller det jag kan uppleva, det är ju också att det har hänt jättemycket på Dramaten. Alltså så här, det är jätteaktivt liksom arbete och så kring liksom jämställdhet, kring så här, hur gör en man om man blir utsatt för någonting eller inte känner sig trygg, och alla tar jättemycket ansvar och så. Men det är ju fortfarande så att vissa beteenden, alltså vissa har jobbat där jättelänge, och då finns det ju liksom en struktur som är så liksom ganska befäst om man har jobbat där sedan man var 25-ish.
Absolut.
Så det sitter ju i väggarna på ett sätt, för att det liksom är, det är också att hela liksom, det är en så skör bransch på det, eller så här, yrkesbeskrivning, för att man liksom, det finns så många rum där man så här kan vara ensam med någon, och man kan liksom, vi tar i varandra på olika sätt, och vi är lättklädda, och vi är, alltså, ja, det finns så många zoner där man kan liksom bli, där det kan råka gå fel, och där det liksom,
för jag tänker på dina kollegor som inte har jobbat på Dramaten, som också frilansar på andra teatrar, känner de, märker du att de är, vad har de för inställning till Dramaten? Jag tänker att Dramaten har ju liksom,
har man inte varit där med det?
Precis, om man inte har varit och jobbat där
som skådis så att säga.
Ja.
Men det är väl en,
har du hört det? Jag kommer aldrig att sätta min fot på Dramaten.
Eller snarare typ avundsjuka.
Eller avundsjuka.
Ja, men det kan man väl liksom, det, alltså absolut. Sen är det så svårt, alltså det är väl också det där som man har hört saker, och hur är den här personen, och liksom,
det är det vi är på nu.
Vissa saker stämmer ju, alltså säkert, men det är också så där, det finns ju en uppfattning eller liksom så. Men alltså Dramaten är fantastisk, men det är ju verkligen också så att det är ju bara ett hus.
En arbetsplats.
Med massa kompetenta människor som gör liksom scenkonst, och som också det är ju inte mer än det egentligen. Sen är det ju liksom, sen kan man ju bilden är ju fortfarande så här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Dramaten i Dramaten.
Men,
Dramaten liksom.
Men ta riv ner de här väggarna för oss då. Mm. Så, alltså nu, för nu har vi de här stora bilderna och larger than life och det kungliga och borgerliga och stora och ikoniska. Men ta oss igenom en dag, vi börjar en dag på Dramaten. Berätta, du vaknar på morgonen, vad gör du då? Och sen så tar du det in, ta oss ikväll.
Efter du har repat då, när du ska åka och spela på kvällen.
Ja, precis. Ja, men ska vi ta en sån?
Ja.
En sån när jag spelar Macbeth. Och, mm. Ja. Nej, men så då, det har ändå varit typ senast nu förra veckan. Men då börjar det ju med att jag vaknar. Jag försöker typ, jag dricker kaffe.
Du bara 05.00 och mediterar.
Nej, men typ, nej, men alltså på riktigt.
Som vidrig person.
Alltså min kille skrek till mig igår, han bara, du börjar 10, hur fan kan du gå upp klockan 7? Ja. Alltså så här, och jag bara, för att jag ska genomdra klockan 10. Så att, ja. Alltså sa jag då, jätteså präktigt.
Ja.
Men jag försöker komma igång. Jag gör någon så här snabb upp, alltså så här, tränar igång mig, jag typ svettas lite på morgonen hemma i köket typ. Står och hoppar lite, gör lite armhävningar och sånt. Sen skyndar jag till jobbet. Jag är alltid liksom exakt, alltså jag är jättetidsoptimist, så att jag har cyklat, hållit på att cykla ihjäl mig typ varje morgon, eller nu har jag börjat åka tunnelbana och då så springer jag ner alla på liksom Östermalmstorgs tunnelbanestation. Kommer upp
det är så ovärdigt att springa också.
Men alltså det är så alltså ovärdigt,
man
jag gör det varje dag.
Varför springer jag? Alltså, man har 5 minuter tidigare.
Alltså, jag
eller hur? Man är dum i huvudet.
Ja.
Så och, jävla ovärdigt.
Och jag tänker att jag förkortar mitt liv med typ så här 5 minuter varje dag.
Men du är ju sur på dig själv.
Alltså, ja, jag hatar ju mig själv.
Och varje gång du kommer fram så märker jag att fan, jag hade inte behövt springa.
Nej, för då kommer man också in i arbetsrummet. Nu hoppar jag några steg. Men när man kommer in i arbetsrummet och är så här, jag är en minut innan. Jag är så här, jag är redo att köra nu. Och sen så är det så här, några som har varit där.
Var det Kajsa? Var det
Björn? Ja, exakt. Och folk har varit där typ en kvart och sitter och så här, såsar igång. Och jag är så här, men kan vi köra nu? För nu är jag liksom... men det är ju så att jag är alltid sen.
Ja.
Eller jag är alltid precis på utsatt tid. Jag har blivit bättre. Jag har lovat mig själv att inte vara sen. Jag forcerar dörrarna ungefär 6 minuter innan jag ska börja repa.
Men är det någon sidoentré eller?
Ja, precis. Då har vi en sceningång som ligger på Nybrogatan.
Är den i guld?
Ja, den är väldigt fint.
Till vänster om Margareta Krok.
Mm. Exakt. Mm. Man fortsätter bara förbi Maggan.
Margareta, som vi kallar henne, i huset.
Ja. Men jag älskar Margareta
Krok-Marie.
Man går förbi henne och så går man upp en bit mot liksom, teatergrillen där. Inte för att jag typ ever har varit på teatergrillen, men åt det hållet. Men då är det i alla fall en entré där som är sceningången. Och då kan man ju antingen ta... Då är det som en jättefin reception. Där det sitter fantastiska receptionister som man säger hej till. Sen så kan man välja att ta hissen till höger eller trapporna till vänster. Jag tar alltid
trapporna. Säger alla hej till receptionisterna?
Ja, ja, gud. Ja.
Visar man något kort? Eller, för jag kan ju inte gå in där bara väl.
Nej, du skulle nog bli så. Hej, vem är du? Nej.
Men, är det
nej,
men man får typ skriva in sig. Är det för att jag är utländsk?
Därför. Ja, det är därför. Ja.
Gud, vad hemskt.
Ja,
hon heter hon som jobbar i receptionen, som jobbar oftast.
Världen vill
jag antar att det är en hon nu bara. Men,
ja, men nu har det varit någon Mika har suttit, eller Julia har ju också... En kille som heter Arvid har jag prickat av mig hos varje dag när jag ska spela.
Han bara, me too!
Ja, me too. Ja, men gud, snälla.
Hade jag kommit in bara, ska du städa här?
Nu har jag forcerat den entrén så många gånger, så jag tror att de har... Men det är också att om du har nyckel eller inte har nyckel. Ja. Vill du bli alltså, går du rakt fram och blippar in dig, då kommer du aldrig få det.
Såklart.
Yeah,
då, så kommer du in.
Då kommer jag in, jag tar alltid trappan. De flesta tar hissen.
Många våningar.
Oj!
Jag
slänger du lite?
Våning jag slänger.
Andra trappan.
Nej, men det är alltid så att jag...
Lata jävlarna.
Ja, men de flesta är så här. De är så här. Folk har liksom ett sånt... De har sånt lugn på morgonen som jag aldrig förstår. Så de går liksom, de står och väntar vid hissen och bara, god morgon, god morgon. Och jag är så här, hej! Och bara, kast, bara, god morgon.
Men det är ju för att du inte har varit i tid. Nej, så springer.
Nej, exakt.
Ja. Och så men är det en fin trappa, eller?
Ja, det är en fin trapp. Det är en sån gammal liksom, sten. Jag kan inte liksom, fabrikat. Alltså, så. Men det är väl en sån gammal
fabrikat.
Det är inte Ikea, det är lite innan. Men det, är liksom, det är någon sån gammal sten.
Ah, vad händer sen?
Springer upp till min loge, kastar mig in.
Har du en egen loge? Förlåt.
Jag delar med en kille som heter Nemanja. Kallas för Nemo. Som också är skådespelare. Vi delar. Så vi är två stycken igen. Så det är två sminkbord, en soffa och ett litet, och en liten, ett litet handfat.
Har du alltid samma loge när du jobbar på Dramaten eller får du, flyttas du runt beroende på vilka som...
Det har skett ommöbleringar. Vi flyttade ut, visar jag som att jag är.
Ah. Nej, men verksamheten
flyttade. Nej, men det var ju stambyte på Dramaten för typ precis innan pandemin. Just och då flyttade ju alla ut. Så innan satt jag typ i samma loge i två år. Och nu har jag suttit i den här logen i två år, tror jag.
Och så vad händer efter logen då?
Men förlåt, sminkar ni er själva?
Nej, ofta. Nej, nu har jag blivit sminkad. Alltså så i jobbet. Men nu i arv tror jag att vi ska sminka oss själva. Så det är lite olika.
Okay.
Men till rep så gör man ju oftast. Alltså då är det ju bara, då kastar man ju sig in med eftersvett. Och så säger Carl-Johan Karlsson så här, vi börjar med att dansa tryckare som uppvärmning. Man bara, gud.
Regissör för
regissör. Fantastisk regissör.
Han borde vi ha med här faktiskt.
Alltså,
Carl-Johan är ju en fantastisk karaktär och en underbar bögregissör.
Alltså jag älskar Carl-Johan Karlsson så mycket.
Han regisserade Tårtan på Riksteatern som var också en med queer, som handlade om den här du vet, de här lesbiska paren som blev nekade en bröllopstårta. Bröllopstårtan heter den. I USA. Så det var från en bagare. Och så är det liksom det här etiska dilemmat. Alltså, vad har man för autonomi i sitt liksom, yrkes?
Jag missade ju den. Men jag hörde att den var väldigt, väldigt bra.
Det var den.
Men alltså Carl-Johan är så fantastisk. Vad säger det?
Bästis med Fara och Grot, säger väl något?
Oj. Fantastiska gäster tillsammans.
Alltså bjud in Fara och Carl-Johan
tillsammans.
Inte en kan Fara och Carl-Johan som bäst, ett bästisansätt. Det
kommer bli.
Spåna lite gäster.
Kort passus.
Vad hände sen då?
Sen stormar jag in, nej men sen stormar jag in i repsalen. Och sen så börjar vi, nu i arv så har det varit väldigt mycket så... Vi börjar med typ, det kan ju vara allt från att vi gör några scener eller vi gör typ, det har varit mycket så, vi jobbar ju, idag har jag haft stunt så att vi kan ju ta idag, vi jobbar med en intimitetskoordinator också. Vi börjar repetera och då brukar faktiskt Carl-Johan börja med att vi loggar in typ, alltså ofta så. Att han frågar så, är det någon som vill så här, logga in med någonting? Har vi något, vad tänker vi om arbetet? Hur mår vi idag? Man kan välja.
Om. Vi loggar in, checkar inte in.
Nej, vi loggar in.
Loggar in.
Vi loggar in och loggar ut.
Du bara, det ska jag börja säga nu.
Ja. Nej, men det är faktiskt jättebra. För det har satt igång jättebra samtal som jag inte har liksom upplevt innan. Och så säger man ju så här. Bara, men jag orkar inte ens höra mina grejer. Men jag är trött. Jag är trött. Och jag är stressad över det här. Eller jag sov dåligt. Eller sådär. Och sen börjar vi repa. Och så går det i ett rasande tempo. Ofta. Och det är mycket så också. Nu tar vi... gruppvåldtäkten i akt 5 och nu typ så.
Det hoppar emellan kan man säga. Du sitter liksom och så här pratar barndom i en scen och sen kan, men nu tar vi gruppvåldtäkten.
Ja men typ lite så kan det faktiskt vara. Sen har de väl försökt så för att vi inte ska, för det är så lång pjäs. Det är liksom en pjäs, nu hoppar jag in i det, men det är ju en tvådelad pjäs som är så lång.
Den nya pjäsen som heter?
Arv. Den heter Arv. The Inheritance.
Ja just det, och har premiär
15 november.
15 november. Mm. Det är ju nu, det är ju snart.
Jag vet.
Är du inte nervös? Har du tid att sitta här?
Men snälla, mitt mantra i helgen har varit så här, det är bara teater, ingen kommer dö. Nej. Det är bara teater, ingen.
Ja, men kanske. Dö. Ja, då, vi ska ju komma. I slutet av november någon gång. Alltså, jag sa just det innan, jag har jobbat på scen, men jag också, nu har jag jobbat med scenkonst, med kommunikation väldigt många år. Ja, det var ju helt... Förlåt, det är så hemskt att säga. Men jag var så trött på scenkonst. Och det enda jag hade tålamod att kolla på, det var ju modern dans. Som var så här, 35 minuter in och ut. Någon kräkte sig och gjorde spagat på scen och såg ut som en kruka. Och sen gick man hem. Alltså, kort. Det här är ju skjut.
Jag vet, det är så långt.
Alltså, jag är så här,
det är så långt.
Alltså.
Men visst kan man boka den här. Man kan boka den i... Man kan antingen se hel dag. 7 timmar.
Ja. På två.
eller dela upp den på två? Mm.
Jag ska se heldagen.
Får du fyra gånger så mycket betalt för den här eftersom du kör liksom en hel dag?
Va?
Nej.
Du får inte mer betalt.
Det är Kungliga Dramatiska Teatern.
Nej, men alltså det är verkligen inte mer betalt. Alltså nej. Det är bara att jobba.
Det är bara att hålla käft.
Ja, det är bara att hålla käften.
Men så jävla bra smart. Vi maxar. Vi ska få ut så jävla mycket av våra anställda.
Ja, men gud.
Men har du något råd till mig som ska kolla på den här
skitfilmen? Som vill söka till... som vill söka till Dramatens elevskola.
Som Kristina Skolin. Jag vill komma till... Har du några råd eller? Att jag vill...
Var dig själv.
Vi måste ta en jingle. Vi återkommer
till... Ja, gud.
Vi ska återgå till att du ska få berätta klart din dag. Jag vill bara veta, 7 timmar ska jag sitta. Har du bara, du är ju mitt i rep nu. Ska jag ta med mig någon, alltså är det liksom en kissflaska? Är det någon form av, vad ska jag göra för att klara av?
Nej, men alltså kateter hade ju varit bra. Den är ganska så uppdelad, tror jag, bra. För att det är lite så, 1 timme och 20 paus. Ja. Sen så är det så att också 2 pauser i varje del. Ah. Så att sen är det så här, 45-50 minuter paus. Och sen så är det liksom, så det är ändå ganska så skönt. Det är ju lite som att titta på liksom episoder av något man bingear typ. Och så får man lite paus.
Och, man vin. Lite kanske också så här, alltså man sitter, när man är på en pjäs och så är det så här, 2,5 timmar. Alltså man sitter också, för det är en ganska kort, man tänker att man ska göra något innan och göra någonting efter. Här är det att man liksom köper, nej jag gör ingenting den här dagen.
Det
här
man
är
vet.
Det jag gör hela den här dagen är jag här. Och jag kan liksom bara följa med i flödet. Det ska bli lite intressant.
Men jag tror inte, förlåt, i och med att jag har spelat en annan sån här pjäs innan så lång. Jag tror inte man så heller ska underskatta om man aldrig har varit på en så lång föreställning. Mm. Vad man kan komma till när man kapitulerar och bara, gud vad jobbigt det är att sitta här. Och sen så bara, nu har det gått 3 timmar, bara ska jag in igen. Då händer det någonting. Ah. Alltså nu låter jag så, men det är alltså, verkligen.
Prata om dig nu som...
Nej, alltså publiken. Jag upplever också typ så här, mellan publiken och scenen. Att just det. Man bara, hur blir publiken som grupp? Hur blir lyssningen? Hur blir kommunikationen?
Mm. Just det.
Det är som att man bara, nej men jag orkar inte. Så nu är jag bara helt i det. För att jag orkar liksom inte sitta och störa mig på att jag sitter här. Man kommer också byta siktvinkel varje akt. För vi kommer flytta runt gardängerna. Så du kommer se pjäsen från en ny setting varje gång du kommer in.
Men gud, du sålde in det här så bra nu. Ja. För vet du vad? Jag är en sån... man behöver bryta ner mig. Jag har sett för mycket scenkonst och jag är för... Liksom, jag tror att jag vet vad jag vill ha. Så att jag kommer ju bli mentalt nedbruten.
Alltså jag hoppas det. Om du kryper ut därifrån, Robin, då kommer jag jubla så
mycket. Det är så spännande.
Men hur
alltså, men vi måste gå vidare på hans dag nu.
Ja, men jag vill bara fråga en sista fråga om den här arv. Nu har ni haft hela genomdrag?
Nej, vi har inte det än.
Och det måste du vara jävligt nervös inför. Ja, jag tänker så här, fan, hur är du inte nervös hur fan du ska palla 7 timmar?
Jo, jag är faktiskt det.
Angels var 4, nej 3.
Nej, det var 6.
Var det 6?
Men alltså, det här är liksom, jag har varit så kaxig i början. Jag har redan spelat Angels in America. Ja. Jag är en av få som har gjort det och är med den här. Ja. Men alltså, det här är något helt annat. Alltså, jag är verkligen... Alltså efter en akt så är ju typ alla slut.
Är det texttungt också?
Det är jättemycket text och det är jättemycket alla driver historien och är i rummet hela tiden och är så bam, bam,
men
bam.
Men gud, sluta, så måste jag stå på scen hela tiden.
Ja, men typ. Men alltså väldigt mycket och väldigt mycket så tunga scener.
Facket, alla teaterförbundet.
Ja, nej men det kommer verkligen vara, någon kommer kollapsa. Nej men så det, jag är faktiskt nervös för det. Vi hinner köra igenom hela en gång. Innan premiären. Alltså så att vi får känna på hur det känns.
Var är vi i din dag nu på Dramaten?
Mm. Vi är väl, jag tror att jag lämnar logen på våning 2. Springer upp till målarsalen där jag repeterar. Kommer in och skriker till regiassen Malin som jag älskar. Så här, 29! Malin, 29! Alltså refererar till klockan då. Att jag är en minut innan vi börjar. eller typ så här. Att jag verkligen vill poängtera att jag är där. Och sen så...
Är du lite så här duktiga killen?
Nej, men det är för att jag är så rädd för att vara sen. Och att det är så här, var är han? För jag är också aldrig på plats när man ska börja och sånt. Mm. För då har jag varit inne och så går jag, tänker jag så här, jag går på toa. Och så är alla så här, var är Rasmus i den ständiga frågan? Mm. Och då får jag säga till alla som är så, som är regiassar eller inspicienter och så, som ska starta föreställningen, så här, jag är här och jag kommer komma in när jag ska komma in. Mm. För jag har aldrig missat en entré än. Men... Jag är väldigt så rörig och runt på olika ställen. Mm. Så det är därför jag skriker att jag är där. Och sen börjar vi repa. Och då är det ju bara att kastas in i någon scen. Liksom.
Får ni veta vad ni ska repa innan?
Alltså, ja, det får vi. Ja. Så vi vet dagen innan vad vi ska repa för scener. Så då kan man preppa det. Och så står vi där och harvar på fram till lunch. Och så har man en lunch.
Och då kan ni också, alltså, också som man förstår på det, det kan vara ju alltid från någon har våldtagit dig, ja, ja. Eller har ett hångelscen, ja. eller så här typ att du har stått och nickat, alltså, mm. Du behöver vara i rummet för att skådespelare ska förhålla sig till att du är där. Mm. Alltså kan vara så här, högt och lågt.
Ja, ja. Alltså. Ja men och verkligen, och det är ju så här, i den här pjäsen verkligen så. Mm. Liksom, här, nu är det klubbscen, nu är det bara så en brunch där vi slänger oss med så här, med så här smarta politiska slutsatser till så här, du ska komma in och först kyssa honom, sen så ska du försöka strypa honom, ja. Och sen ska du skrika och så springer du ut. Nu ska du visa kul. Alltså,
och det är bara, och det är bara offstage.
Som är, ja, ja, ja. Det är bara ute i pentryt.
Ah, just det, du är ju naken också i föreställningen. Också. Ja, så att ni som vill se Rasmus naken, gå och se den här. Ja, han är naken 7 timmar i sträck.
Ja, herregud.
Men shit, ja, och sen så repar ni.
Och så repar vi, och sen så nu har det ju varit mycket sånt att man liksom kör genomdrag när det närmar sig premiär och att man säger första kostym typ och första mask och så. Ja.
Har du käkat lunch nu också?
Ja, då käkar vi lunch. Ja.
Och då äter ni på Dramaten eller går ni iväg som en vanlig person på kontor och går till typ Rice?
Ja, men alltså jag har faktiskt etablerat med Carl-Johan Karlsson bland annat och Per Ögon då, min bestis, som också är med i föreställningen, att vi har hittat Pongs asiatiska buffé som ligger där uppe. Men nu har den blivit utkonkurrerad av Rice, som Per tycker är ännu bättre.
Men Rice är bra, jag gillar det.
Gillar, du går också dit?
Ja, men alltså, jag har ju jobbat runt i området i 15 år.
Men varför drar du Pong eller Rice?
Alltså, jag har inte varit på den Pongen, men jag klart jag har varit på en Pongbuffé. Men Ricen är lite klassisk på något sätt. Där kan man också se liksom, nästan, inte kändisar, men man kan se folk på Rice.
Rasmus, du kan se Rasmus.
Ja, jag kan se mig.
Jag såg han Rasmus Nyström igår på
vårrullar.
Jag gillar bägge. Sen är ju Kopanjang där också, det är trevligt.
Ja, det är sant. Den är faktiskt. Men så det är där, eller så har vi också en sån kantin, som man säger. Alltså personalmatsal.
Ni har det alltså?
Ja, det har vi.
Som är, vad serverar man där?
Ja, men det är så här,
nej, men det är vanligt, det är bara gos.
Men det är Kaj, men alltså, ja, gud. Ramaskrin, tog bort champagnen.
En rora.
Men det känns som att det är så här hus, man typ kött och dill typ.
Ja, men igår var det verkligen kött, bruna bönor och fläsk typ. Och då kände jag så här, nej, det här kan inte jag äta. Inte, ja, men alltså, jag,
vilka som tränger sig i kantinen? Alf.
Nej, men
vilka tränger sig?
Nej, men någon regissör som typ så. Nej, men det är väl alltid någon som har glömt sin, alltså, glömt sin plånbok eller liksom, det är också mycket så, är det de här räkorna, alltså, är de certifierade eller så här, finns det med bönsalsa, alltså typ såna, är det alltid, och jag försöker alltid bara vara tacksam. Jag säger tack, gud vad fint och så här. Mm. För då kan man också be om att få lite från typ den vegetariska och så kanske bara, nej, jag äter lite kött idag. Alltså,
ja, du förstår att sin egen buffé. Slavar.
Ja, precis. Jag är en sån god människa. Ja, nej, jag försöker verkligen.
Vet ni inte vem jag är, säger du.
Men sen så går ni, har ni repande vidare. Och vad händer när ni avslutar dagen? När ni har repat en hel dag, vad sker då?
Ja, men då är det väl så. Då släpar man sig väl därifrån. För att då är man ju liksom, alltså om man har någon, antingen man fyller av självhat och tänker så här, hur fan ska det här gå? Eller så har man väl lite så bara, åh gud vad bra vi var, gud, vad vi fick till det här liksom. Och så går man därifrån. Och nu har jag ju haft så väldigt mycket att vi spelar ju ofta, vi medverkar ju ofta i flera föreställningar. Så nu har jag kanske gått så vid så här 3:30. Och då ska jag spela Macbeth då på kvällen. Så då har jag liksom så tummen upp pek, så här 2-3 timmars paus. Där jag antingen hinner ta mig hem. Eller så bara går jag och lägger mig i logen och sover. Äter. Och sen så satte jag mig i mask typ.
Men
så
man inte oftast går och lägger sig i logen? Alltså åka hem.
Jo, jag är lite konstigt. Nej, men jag har gjort det nu. Men det är någonting som händer. Om man hinner hem och sova en halvtimme. Då tror jag att det är en ny dag när jag går tillbaka
till jobbet. Ja, lite nystart.
Att jag bara såhär, så här, fan. Jag har
hur
ju varit
stor hem. Är logen?
Alltså, kan du sova? 78 kvadrat.
Men ligger du på golvet?
Nej, men vi har en soffa som är precis liksom får plats i.
Så du är en lång kille också.
Jag är lång.
Mm. Kungalogen får ni aldrig gå in i.
Jag var där en gång. När jag var med i Hamlet.
Vänta, var där kungalogen?
Kungalogen, ja, vill du?
Nej, det får ju du berätta.
Nej, men på stora scen på Dramaten. Det är mitt hus. Det finns ju två, alltså precis på varsin sida om scen från publiken sett, så finns det ju liksom uppe i höjd med första raden, första balkong, så finns det ju liksom två egna balkonger. Och då från publiksätten till höger är ju kungalogen. Den har ju hovet. Ja. Så den får man inte vara i. Förutom om man får extrem dispens och kan typ så få lov i en föreställning av typ kungahuset. Men då måste man, tror jag, skriva ett brev till kungen.
Men vadå, få lov av ägen om den?
Ja, men jag tror att hovet har liksom, där får bara kungligheter vara och så här, och folk med verkligen dispens. Och
men typ ger de pengar till Dramaten för det? Eller bara har de en sån...
Du, det har jag faktiskt ingen aning om. Men den är verkligen så...
Någon jävla rättvisa ska det väl vara.
Men man får inte vara där. För att nu... Mm. Jag var med i Hamlet. Då fick vi bruka den i en scen. Så. Att kungen och drottningen i pjäsen fick sitta där. Sen, nu skrev vi brev för att vi ändå hade så drottning Kristina Skolin. Och jag och min kollega Tina Pordavoy spelade hennes barn. Och då skulle vi få göra entré i hovlogen och stå och skrika på henne där uppifrån.
Men då kan inte de titta på henne. Då säger man ju egentligen att inte kungen och drottningen kommer kolla på pjäsen.
Ja, det säger man ju. Men när kungen och drottningen... Nu har jag ju bara spelat för kronprinsessan typ. Bara, men det är fantastiskt att hon är där.
Tuntigt att du bara...
Ja, men det jag älskar när hon är där. Alltså det är så himla fint.
Säger man kronprinsessan eller kronprinsessan?
Det vet jag icke. Vad säger ni?
Kronprinsessan.
Hur säger man på gotländska?
Kronprinsessen.
Prinsessen.
Oh. Vad säger du? Du är stockholmare.
Men gud, vad spelar du för roll? Kronprinsessan.
Kronprinsessan. Ja. Säger det drygt.
Ja, ja. Gud vad larvig.
Jag ska vara en fitta när man säger det.
Ja, men förlåt, men då har du vilat i logen och sen ska du spela Macbeth till exempel på kvällen.
Ja. Och då gör jag det. Ja. Och så går jag, alltså,
och så är det helt slut när du går från teatern.
Faktiskt. Och så jag, nu har jag verkligen också varit så, jag går hem och typ läser text. Det brukar jag inte göra. Men nu har jag verkligen varit så, jag måste kunna, alltså jag måste liksom. Så det har varit intensiva, vi har repat så länge också. Vi har repat sedan i slutet på juli. Så det har varit mycket så.
Men hur, liksom, hur tjock är den här 7 timmars, alltså man ser framför sig ett manus som är så här helt...
Men det är ju liksom, vad ska man säga, det är tif, alltså, vad är det här? Ja. Ögonmått, tjejer.
Ja, det är 10 centimeter.
Ja, men det är liksom... Nej, men det är ju typ så 600 sidor eller något. Ja. 650. Alltså.
Och du har en... Du har mycket text.
Ja, men jag har ganska mycket
ganska
text.
Stor roll.
Jag har ganska mycket text. Mm.
Men vi måste komma in på någonting som känner är ganska viktigt ändå. Och det är ju att det har ju skett någonting på Dramaten de senaste åren. Alltså förut så var det ju... Det var inte att på tal om att man kunde vara en uttalat gay eller queer skådespelare. Det var ju fullt av, förlåt, men vita, straight presenting cis-personer som spelade teater med varann.
Luktade på kön.
Nej, men det var inte, det var liksom inte så här, man bara, åh, det här är en representation av hur hela världen ser ut eller hur Sverige såg ut för den delen. Så att man, och någonting har ju skett de senaste åren som är att andra typer av människor har tagit sig in på scenerna. Vilket är ju jättespännande. Jag kommer ihåg att det var, jag tror det var för 2-3 år sedan som jag reagerade. Liksom, sitter man, du jobbade på Riksteatern och då och så släppte man så här Scenhösten. Men gud vad mycket, många queer pjäser det på Dramaten. Och sen så bara, och då blir man med en gång så som bög. Hoppas att de har någon som är gay. Alltså så är det inte bara att man bara att det bara straighta personer som spelar de här queer rollerna. Och sen så bara, jo, men det hade man lyssnat på. Sådär. Så något har ju skett. Och nu, också med de här pjäserna som man vill sätta upp, som Arvet är en av dem, så, och om man tittar på casten, det är ju ganska många queer-personer som är med. Vad är det som har hänt? Vad har hänt?
Nej, men alltså Robin, jag håller inte med dig om beskrivningen av att du kunde hitta många queera pjäser. Nej. På Dramaten. Alltså så.
Men någon.
Ja, Angels in America tror jag var den senaste. Alltså så. Ja. Alltså för
det,
jag har ju...
Det kanske var den. Det var väl det året.
Det var, gud vad kul. Gud vad kul.
Nej, men jag såg det året. Jag såg det. Jag bara, aha. På Dramaten.
Det, men jag tycker det har varit jätte... Just om man pratar så här HBTQ så har det varit väldigt lite på Dramaten. Och väldigt få personer som är öppet om liksom HBTQ. Ja. Så.
Men jag tror att jag också tänker på vilka som har varit med och spelat. Alltså att det finns en sån.
Ja, ja, men det är sant. Ja. Alltså det har ju hänt väldigt mycket, tänker jag, utan att ha för lång liksom överblick, så har det ju verkligen hänt. Och just... men det här är ju den liksom... Det som har hänt är väl kanske att det finns... att det är så bra pjäser, tror jag.
Ja.
Det är det enkla svaret. För jag skulle inte säga att det finns... Jag hoppas att det finns en större medvetenhet. Mm. Att man ser att liksom från liksom som de teaterchef som lägger repertoar, alltså så här, och teatersverige i stort, att man ser vad det finns för politisk kraft i att spela pjäser som typ är förbjudna att spela i väldigt många länder, bara i vårt närområde. Om man pratar andra nationalscener i, vad vi kan säga, Ungern, Polen, för inte tala om nu Ryssland, men liksom att en sån här pjäs kan inte spelas där. Alltså så här, den är förbjuden bara i sin tematik.
Och men det
liksom
finns ju någonting också i som handlar om skavet emellan Dramaten och ett verk. Mm. Alltså som och som jag tycker är intressant. Alltså det finns det, alltså arvet som du spelar nu. Arv som du spelar nu och Dramaten. Det är skavet emellan det verket och den här institutionen. Det sker ju något väldigt intressant där. Så där är ju också något. Men så du säger att så det görs mer, så queerpersoner har helt enkelt fått skapa dramatik.
Ja, om den är tillräckligt bra skulle jag säga. Alltså för det här är också, om man pratar just om arv som heter The Inheritance, den är ju liksom, den har vunnit alla typ så, alltså den har vunnit så mycket priser, så här dramatikerpriser och liksom blir så här best award winning play, new play, bla bla, typ hur många Tony Awards som helst. Alltså den har ju liksom, den har verkligen förtjänat sin plats för att den är så fruktansvärt bra som dramatik. Och sen att den liksom handlar om bögar och att det är som en queer take på typ Howard's End. Det är ju bara så här en bonus och helt fantastiskt. Men jag skulle säga att den hade ju aldrig kommit in på Dramaten. Den hade ju aldrig satts upp på det här sättet om den inte hade varit så bra så att man inte kunde säga nej till den.
Just det.
Och det tycker jag är så här kärnan i det. Att så här, den spelas för att den är så bra dramatik så att den förtjänar att spelas. För att jag skulle inte säga att det finns en så, inte uttalat i alla fall, så här, nu måste vi sätta upp en pjäs som har en HBTQ liksom tematik eller som tar upp den frågan. För det har ju varit underrepresenterat på Dramaten och på många andra scener. Sen att det funnits en kanske trend av att man har spelat samma, alltså Angels in America har ju spelats några gånger på olika liksom scener.
Men det, jag tycker det är roligt, för det där är som en du vet att man som bög eller queerperson är oftast att man behöver vara så mycket bättre än allt annat. Man behöver liksom över, och det är väl så här, folk bränner ut sig och är liksom, alltså vi är så
överpresterar
för att vi bara, vi behöver kompensera för det här fula som man har med sig då, alltså, som då kanske blir sett. Intressant också att vad lite det gör för, alltså, om jag då som har betraktat Dramaten, bara ett queer projekt på Dramaten, det inte handlar ju om det skavet. Det väsnas så mycket att min bild känns, men de sätter ju upp jättemycket.
Ja, det var, jag har sett så många och jag bara, det har inte varit en enda som är i sin mörka.
Nej, men visst är det sjukt, för så fungerar man ju. Man bara, för det har ju aldrig hänt där. Och då har ju någonting då i mitt huvud, något progressivt hänt. Men då är ni på väg. Men då vill man ju veta.
Cabaret var ju för sig, alltså det fanns ju en, exakt, det fanns ju, ja, det fanns ju en liksom, verkligen en så queer take på Cabaret också. Men inte så många så rena liksom, som handlar om typ oss, alltså så här, om
men kan du berätta för lyssnarna lite om arv, vad den, lite kort vad den handlar om?
Arv handlar lite kort om egentligen, det är ju som att Matthew Lopez har skrivit den, han är amerikan. Han älskar Howard's End, alltså romanen av Ian Forrester, som ju gjordes en film på med Helena Bonham Carter och
hennes genombrott.
Ja, exakt. Och Emma Thompson och Anthony Hopkins och så vidare. Vanessa Redgrave, helt otrolig. Den handlar egentligen om ett möte mellan olika generationer homosexuella män som möts. Det handlar om traumat efter AIDS-epidemin. Det handlar om att så här, söka sin tillhörighet, att söka sin grupp. Vilka trauman bär vi med oss? Har man läst Velvet Rage så är det ju jättemycket som liksom så. Men så här, vad utsätter vi andra för? Hur fortsätter vi tradera våra trauman som vi kommer från? Hur mycket tänker vi på de som har gått innan oss, som faktiskt har banat väg för oss? Vad gör vi med våra privilegier, med våra rättigheter? Så det är som en, alltså det låter så himla tråkigt att säga, men det är verkligen så, det är verkligen ett samtal mellan generationer. Men det är också jättemycket så, alltså otroligt så, alltså relationella liksom, liksom uppgörelser, kärlek, trauma, sexuell, alltså kropp, sexuellt, alltså utnyttjande, övergrepp. Och sen är det också en
Som en dag på Dramaten.
Som en dag på Dramaten. Nej, men det finns också en otrolig dimension som jag tycker är intressant, bara som jag vill slå fast. Eller så. Det är också så här, Ian Forrester som skrev Howards End. Han levde ju fram till 1970 typ. Han skrev ju en roman som heter Morris, som han skrev 1912, som handlar om ett homosexuellt par. Den vågar inte han släppa förrän efter, den släpptes postumt. Och i pjäsen så samtalar liksom Ian Forrester som karaktär, alltså författaren, pratar med de här yngre männen då, och det uppstår liksom diskurser som är så här: du hade kunnat göra det här om du hade vågat. Ah. Om du hade vågat släppa den, du var inte alls modig när du levde, för du hade kunnat förändra livet för så här många, men du valde att göra det här trots att du var den bögigaste smörblomman på hela ängen och du låg inte förrän du var 36. Du, vem fan tror du att du är som pionjär? Alltså, och det i mig så blir det så här, jag bara, jag vet inte vad jag tycker. Alltså, vad tycker jag om det här egentligen? Så här, vad, alltså, det är massa sådana så här, vad fan gör vi med det vi, och så här, också att så här, var är jag hemma någonstans? Mm. För det är också det så här, att var hör jag hemma? Var kommer jag ifrån? Var hör jag hemma? Vad är min plats? Vad är mitt sammanhang? Och så allt man gör på vägen som är så här, man knullar, man tar droger, man typ så här sårar människor, man liksom vilket så här, det är så här chemsex party, alltså det är så här, det känns, och det är ju så, det är också väldigt intressant i en dramatisk kontext att man så här, har samtal med straighta cis personer som också är med i pjäsen, som liksom har jobbat där länge, som alla är så här, den här pjäsen är helt otrolig. Alltså alla säger så här, den här, jag var så här, gud, den här pjäsen, bara så läste jag pjäsen och blev helt golvad. Och sen också så här, att få ha ett samtal då med så här, om vad ett straight privilegie är.
Vad är chemsex?
Vad är chemsex? Vi började med att gå igenom så här, alla drogerna. Vad är bareback? Vad är twink? Vad är liksom så här, vad är olika kategorier?
Studio Raw, vad är bareback?
Ja, exakt. Förlåt, gud, jag pratar. Men så den handlar om, den är helt otrolig, och jag vill verkligen att så. Jag hoppas att,
men du kommer ju ha en sån jävla fantastisk tid fram för dig när ni ska spela.
Hur länge
den
spelas den?
Nu tror jag att det finns biljetter släppta till slutet av januari. Mm. För att den har, just de här dubbelföreställningarna har sålt ut i november, december. Men det finns ju en plan på att vi ska förlänga den ytterligare in på våren. Mm. Men vi har bara typ så här 120 platser.
Men jag måste se. Jag har haft lite ångest att det ska gå på den här pjäsen. Nu är jag jättepepp. Alltså, förlåt, jag är jätteglad att jag har biljetten. Alltså så, jag fick ju något bra i magen.
Mm. Du kommer att säga så här, jag var där.
Jag var där.
Ja, exakt.
Vi ska ta en liten kort paus och så ska vi wrap this podcast up.
Yes.
Ni är många bögar där nu. Hur bögar man på Dramaten?
Ja, men alltså det är ju väldigt så håll igång i, på ett sätt som det aldrig varit i repsal för mig. Alltså när man står och repar. Alltså för att vi är så många bögar och Karl-Johan är bög. Regissören.
Så att nu tog Robin lite mer vin, för han blev så himla exalterad.
Du bara, tell me everything.
Nej, men i och med att så här, temat finns i pjäsen, så kan man ju verkligen så slänga käft med sina bögkollegor på ett sätt som är.
Ja, ni alltså, måste ju känna er att ni äger liksom Dramaten just nu när ni, när ni gör det här.
I alla fall vårt reprum.
Ja, men i alla fall under rep. Liksom,
men också de här, som mängden av timmar. Alltså, mängden timmar som Dramaten spyr ut nu, det är ju så queert. Alltså, förstår du? Ja. Bara, om ni har gjort en föreställning, bara, antalet timmar är ju liksom, ni har ju tagit över Dramaten. Mm.
Ja, om man tänker så här sändningstid, så har vi ju verkligen så. så sänder vi ju mest. Ja. Liksom, kommer göra i veckan.
Men så vad är det bögigaste ni gör liksom på Dramaten? Ni står där bland alla
peruker
och inguldare.
Alltså, lägger på ett bra glow.
Och vi måste också säga, alltså, förlåt, också för någon som har jobbat liksom, på scen, det finns ju extremt mycket queer personer runt omkring. Ja. Och det finns ju allt ifrån påklädare, kostymörer, det är perukmakare, det är sminköser. Så det är ju inte bara folk som är på scen. Husen, alltså scenkonst.
Men påklädare låter ju lite som ett snuskigt
spår. Nej, men och de, förlåt. Alltså, det är så mycket, jag har bara haft kvinnor och bögar som varit påklädare. Det är liksom, alltså, kanske en och annan straight. Men så, när jag jobbade var det bara...
Jag har bara haft kvinnor, tror jag. Okay, alltså, Eller ja, i alla fall nu de senaste.
Alltså huset är ju fullt, alltså ofta scenkonstinstitutioner är ju fullt av queerpersoner. Och sen kommer ni då på scen. Ni kan tänka mig att det kanske är en majoritet ibland.
Alltså. Ja men verkligen, jag tror det. Och, ja. Men också att jag tycker det är fet, alltså ja gud. Det feta är ju också att märka typ att en sån historia, alltså saker som vi kan prata om och så. Ja. Alltså sånt som bögar emellan. Att när det flyttar upp på en scen och man typ, alltså hur det ändå så här pratar till en straight kvinna i liksom så 60-årsåldern. Att det är såhär, ja, men jag känner igen mig i det här. Eller typ. Ja. Och att de också känner sig frigjorda i att vi pratar om sex och att vi typ såhär skämtar lite witty och är såhär, dra ut, alltså såhär, för det blir ju, eftersom man kan säga såhär, typ en av Pers bästa perag, alltså han bara, vi har fistan twink ihop typ, har han, säger han som replik, bland annat. Alltså såhär, när man säger det på scen så gör ju det att det också, då kan vi inte säga så här, det är inte okej att ni skämtar, alltså att ni så skämtar när vi bryter, för då är det så här, de har ju redan värmt upp samtalet på ett så här sätt som är vad är fista?
Ja, just det, bara, ribban är på
en twink. Och sen så bara, vad är en björn?
Alltså, hur gör man det ihop?
Ja, och sen är det igång. Jag kan inte tänka mig på min arbetsplats nu som jag är nu bara, nej, att vi skulle prata om fisting eller liksom twinks eller, nej men det är ju verkligen så här, vad det har måste bryta ner.
Ja. Nej men det är otroligt, alltså man känner sig ju, sen ibland så när man har skrikit så här, bara, men jag vet, man kan ju skrika någonting och så bara så se, kan man ändå se sig runt i rummet. Ibland blir man ju medveten och bara, gud, alltså om vi pratar om MeToo och tystnadtagning så är det så här, vad är det man skriker i ett rum? Ja. Alltså så.
Men har du fistat en twink någon gång?
Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt aldrig fistat någon.
Nej.
Och aldrig blivit fistat
heller. Du har inte levat.
Nej, jag har inte levat. Alltså,
du kanske måste prova nu innan du ska.
Ja, precis.
Du vet vad vi ska göra när vi lägger på här.
Ja. Ja.
Tack så mycket, twink.
Fistmara.
Den vill vara twink.
Vem är uppvärmd?
Fist Marie.
Vem ringer? Vem Per Öhagen.
Jävla opassande. Ja, gud. Om han...
Men,
stora händer.
Vi ska ta och runda av. Så att man, vi ska ju såklart boka biljetter till Arv på Dramaten. Var kan man följa dig någonstans, Rasmus?
Alltså,
vill du bli följd?
Hallå, vilken adress? Var bor du?
Precis, min portkod är.
Ljusvideo, håll två.
Ljusvideo, hittar ni mig. Söndagar. Nej men jag, alltså Instagram typ.
Uh-huh.
Jo, Rasmus Nyström. Rasmus.nyström.
Och det är Rasmus med Z med första S. Rasmus.
Rasmus Nyström.
Härligt. Och vad kommer följa dig, Camilo?
Cocolicious heter jag på Instagram.
Och det är Mikael Landby.
Ja, jag heter inget konstigare än Mikael Landby på Instagram.
Ja, och jag heter Olsson Robin. Hur kändes det här? Du var lite nervös innan.
Jag var jättenervös. Ja. Det kändes så jävla kul. Jag är jätteglad att vi kom hit. Mm. Jag älskar
att komma tillbaka.
Nej, precis. Nu är jag portad. Vi kommer aldrig ses igen. Det kändes fantastiskt att vara här. Och jag har ju pratat i 190. Det är så, efter en lång dag så är man ju helt...
Så jävla intressant. Fan vad kul att ha dig här.
Ja, det var helt magiskt.
Är det någonting vi har missat att ta upp som du tycker så här, det här kan ju vara...
Du försökte Rasmus suga
av. Nej men du har varit så här, du har mimat till mig några gånger så här, håll dig närmare. Nej, men jag bara fortsätter prata.
Nej, men det, som,
det är inte det han har gjort.
Jag börjar så här, Carola. Jag pratar ju alltid med mina händer.
Nej, men så här, nästa gång ska du få en mygga.
Ja, precis.
Som en sån här flug.
Nej, jag tror inte, alltså jag har ju pratat så otroligt mycket, så att jag säger förlåt och tack för att du fick komma hit, för det
var svinkul.
Så kul.
Tusen tack.
Tack så mycket.
Och glöm inte där ute att följa oss på sociala medier @bogministeriet, men en viktig del är att gå in på Spotify eller på podcaster där ni lyssnar på den här podden och lägg en liten bedömning, en liten recension. Skriv vad ni tycker, rata oss och även dela avsnittet, för om ni interagerar, om ni delar vidare, så får ju oss att komma upp högre i listor
och nå ut till fler.
Och nå ut till fler och fler hittar podcasten. Och det är liksom en liten kärlek och en liten puss till oss, helt enkelt. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen om 2 veckor.
Hej Halloween!
Bögministeriet. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.